Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 231 för vecka 42 år 2017. David där, i vanlig ordning, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Mm. Hallå. Mm. Hej.
Hej. Ursäkta att vi stör.
Vi tar båda varsin klunk precis, ja, nu ska säga. Det tycker jag är rutinerat. 231 gånger och vet ändå inte vilken ordning.
Är det jag som ska prata?
Ska jag säga något?
Ja.
Och nu börjar han prata. Nu är det en paus på 2 minuter.
Ja,
ja. Skål på er i alla fall.
Ja, skål. Har ni haft en bra vecka då?
Mm, absolut.
Mm.
Ja, jag har inte så mycket speciellt att säga, tror jag.
Nej, det har bara varit en allmänt bra vecka.
Ja, men det har liksom rullat i ett. Vi pratade ju lite om den här MeToo-grejen senast.
Mm.
Ja, efter det så har det också diskuterats på jobbet. Det har liksom inte gjort innan, men det har varit lite intressant. Men däremot så en kollega frågade mig, ja, hur tror du det här kommer slå mot Centropa och de gubbarna, och Jensen och von Trier.
Ja.
Jag hade inte ens reflekterat över det. Det är ju så allmänt känt att de är såna. Att jag liksom inte ens kopplar ihop de tre. Och det, jag sa, nej, men Björk så skrev ju någonting, så var jag tvungen att kolla upp, och så är det en punktlista över saker som hon har upplevt då, med von Trier då.
Mm.
Och så när man läser så, nej, men det där hörde jag liksom då. Det berättade någon i teamet för mig. Liksom.
Men det är väl lite liksom så...
Inte kopplat. När det blir så... När det är så uppenbart och så allmänt känt att de är såna svin, så är det ingen som, eller ingen som, det är det kanske, men i varje fall inte jag och andra runt omkring mig som reagerar på det, för de har varit så öppna med att de är såna svin.
Ja, och sen är det väl det också att man har hört de här storiesarna strövis, men det som händer nu är att man får den här mera helhetsbilden, precis, av vilken omfattning det egentligen är på det här.
Nej, men precis, och det är ju bra.
Mm.
Jag blev lite fascinerad av att jag liksom inte ens tänkt på de gubbarna i det här. Mm. Men det är så uppenbart på något sätt vilka äckel de är.
Mm.
Och det är inte varit hemligt.
Att det...
Ja.
Nej, precis. Och jag tänker också att det, man får någon slags bild av att människor är oersättliga också, tänker jag.
Mm. Att, ja, visst.
Vissa kommer undan med så himla mycket för att man tänker, ja, men... Jo, han är ju ett svin, eller han är ju jobbig på det och det sättet, men det är ju han är ju speciell liksom. Han har ju en talang som
han
måste
är ett
fram
geni på något sätt.
Ja, det är så. Precis.
Och det blir också att de nästlar in sig lite i kulturella sammanhang på något sätt, alltså att man det blir bara en del av media att den här personen ska alltid vara där.
Mm. Ja, precis.
Det blir en institution lite att
men det är liksom klart att, när Martin Timell blir anklagad för sånt, så reagerar vi, för han har en sån hel ille attityd.
Mm.
Men när någon säger att de von Trier trakasserar kvinnor, så rycker man på axeln och säger, ja, men vadå då?
Ja, precis.
Det är bara sådana nu. Det är lite underligt.
Och det, ja. Och nu har det ju även kommit fram andra. Det kommer komma mer, det är jag helt övertygad om. Men alltså, det pratas ju en hel del om Lasse Kronér nu bland annat.
Ja, precis. Det, jag har inte hört vad det handlar om, eller så jag såg bara att hans namn nämndes.
Ja.
Har ni sett Alexander Bards ställningstagande då?
Ja, lite kort.
Nej. Hur dumt är det?
Ja, alltså, tänk dig det dummaste du kan tänka dig och sen så dubblar du det.
Mm, så
då är vi nästan i närheten.
Upphöjer det med Birro.
Ja, men verkligen. Bard gånger Birro. Upphöjt i Lamotte, ungefär så.
Mm.
Nej, men han sa väl egentligen att man ska inte ändra åsikt bara för att ett gäng hysteriska kärringar kommer in i rummet och börjar gapa och skrika. Och, det riktiga problemet här är ju att kvinnor ljuger om att de har blivit utsatta. Och, ja, han hade väldigt speciellt fokus, kan man säga.
Jag har förstått att han är lite speciell på det sättet. Han har åsikter som inte rimmar helt bra med mina. Sen...
Ja, men det handlar ju inte riktigt bara om det. Eftersom det är det här som på något sätt... för mig så, men jag förstår att det kanske inte uppfattas så här av allmänheten kanske då, men för mig så sänker man hela sitt förtroendekapital när man börjar yttra sig på det här sättet om saker som man faktiskt inte vet någonting om. Han hävdar ju kategoriskt här då att kvinnor gör så här och så här och bla bla bla, och, men han vet ju ingenting om det här, och vad som grejen är egentligen är att han, vad han säger är att han har bestämt sig för någonting. Han behöver inte ha något underlag för att tycka så. Men när de får underlag om motsatsen så hävdar han att det är fel. Utan att ha underlag då, istället för att han har rätt och att de här grejerna som framförs då är lögner, så hävdar han det med enbart som grund att det går mot hans övertygelse. Varför skulle man överhuvudtaget respektera en person som har den inställningen till verkligheten?
Precis. Nej, för hans inställning är ju alltid källa mig själv. Det är liksom hans ställning till allting i livet egentligen.
Ja, det...
Han behöver inte ange någon källa annat än sig själv. Och så säger han ju saker med en sån här, med ett väldigt eftertryck, som att det verkligen är sanningar. Och då låter det ju som det. Det är många som har den frågan.
Han har en lite upplåst självbild, tror jag. Och det blir... Jag lyssnar på en del saker han säger och som... Han säger en del saker som jag också säger annars. Mm. Det, när det handlar om teknologi och vår tids rädsla för teknologi och annat. Och sånt där. Han har mycket som rimmar med mina tankar och idéer. Men jag har också insett att han har många åsikter om kvinnor och personer av andra etniciteter och sånt där. Som inte alls rimmar med mig.
Nej, och då,
det som David säger, som jag tycker är så, det stämmer ju jättebra, att det betyder inte att man har fel i allt man säger, men det betyder att sättet man har kommit fram till det man säger, det finns ingen liksom, vad ska man säga, det är inte trovärdigt det sättet man har kommit fram till åsikten.
Nej, precis.
Man har rätt ibland och så har man fel ibland, men jag menar, om sättet man kommer fram till att någonting är på det här sättet är jag kände efter och jag känner att det är precis på det sättet,
och det är ju det
det är inte trovärdigt.
Som jag känner då, att då börjar han ju tappa i mina ögon också lite det som jag från början håller med om, om man säger. Om han har kommit fram till andra saker på sådana kriterier, så börjar jag liksom också känna att, men de här sakerna då, men han tappar trovärdighet.
Han ser ju sig själv som en extremt intellektuell person, och det här skulle jag nog påstå är raka motsatsen till det. Alltså, det är rakt av antiintellektuellt att hävda saker tvärsäkert om saker man inte har någon aning om. Och det är precis det han gör här, att säga att kategoriskt då att tiotusentals kvinnor av en ospecificerad anledning. Så att
precis.
Så bara, jo, de offrar sin egen sociala status och sina karriärmöjligheter i väldigt stor utsträckning för att, ja, det är oklart.
Det är som förstöra för män.
Ja, men det är det
alla vill.
Underwear gnomes i South Park liksom. Som att en sån här trestegsplan, att de ska stjäla underkläder, och sista steget är vinst, ekonomisk vinst. Andra steget är de oklara med än så länge. Det är lite den Alexander Bard har, den här kalkylen liksom, att nu har vi här att ska sätta dit män och sista steget är typ världsdominans, men andra steget är väldigt otydligt än så länge. Ja, det är fantastiskt.
Ja, ja precis. Ja. Nej, jag vet inte om jag lyckades nå fram med vad jag tänkte kring det här förra gången heller. Mm. Med hela MeToo-grejen, att jag inte kommenterar det. För jag läste någon som skrev att det är, alltså, män som i tystnad, alltså, tystnaden innebär att man håller med.
Mm.
På något sätt. Men stå upp och säga ifrån och sen, i liksom det här i kampanjen, i själva hashtaggen.
Mm.
Men jag känner att jag är en vit medelålders man. Jag får alltid höras och synas.
Mm.
Det här är inte min tur att säga någonting.
Nej,
att höras. Det här är min tur att lyssna, att iaktta, att begrunda. Och sen kanske sen omvärdera det och, eller inkorporera allting som jag hör.
Ja, ja,
och sen agera.
Precis, jag har lite den, jag retweetar, jag använder inte den hashtaggen själv. Och jag är lite,
och jag tycker även att den här my bad hashtaggen som har växt är också liksom, aha, nu börjar kvinnor säga någonting, då måste vi också säga någonting. Nej, men ibland får man faktiskt vara tyst och lyssna.
Ja, precis. Och jag tycker också det, att det är ju så att man kan ju säga att det blir lite det här som när man har Black Lives Matter grejer och så kommer folk och säger då att alla liv spelar roll. Ja, men det är ju inte vad den här kampanjen handlar om.
Nej,
och
precis.
MeToo-hashtaggen och den kampanjen handlar om de övergrepp som kvinnor utsätts för. Det handlar inte om de övergrepp som män utsätts för. Det här är en ganska specifik kampanj på det sättet. Och det är ju den här sorten, och det är inte att nedvärdera det som män utsätts för och säga att dina övergrepp är oviktiga, för det är de absolut inte. Men man behöver heller inte använda den här hashtaggen för att föra fram sin egen historia, för att det är inte riktigt vad den handlar om.
Ja, eller att bara, jag tycker att man tar tillfället i akt och höras igen när man alltid får höras. Man har alltid den möjligheten.
Och det är en del av problemet.
Och det är frustrerande att sitta där och säga att jag vill egentligen säga det här. Det är precis det jag precis har sagt. Mm. Det här känns som ett forum där jag kan göra det. Men liksom när det diskuteras på det sättet, någon säger säg ifrån och sånt där. Var inte bara tyst och sånt där. Så vill jag säga, nej, men det här är inte... Men, säga, nej, men då gör ju jag det jag säger att jag inte... Mm. Det tycker man ska göra nu. Om jag ens säger att jag tycker att jag ska vara tyst och lyssna, så har jag ändå sagt någonting och utnyttjat den här tiden till att säga någonting själv.
Ja, just.
Mm. Och ta plats. Jag fattar vad du menar. Jag skrev någonting liknande om att tystnad, det är ju en sån här typ av grisig man som springer runt och sexuellt trakasserar kvinnor i sin närhet. Mm. Att folk är tysta runt omkring, det hjälper ju den här personen.
Men då
handlar det ju om specifika fall och inte om den här hashtaggen. Nej, liksom. För att jag menar, där håller jag verkligen med. Det finns väl ingen anledning att gå in där och säga jag tycker också att det är fel att ta tjejer på fittan när de inte vill det. Mm. Alltså, det är ju verkligen så här, vi kan väl utgå ifrån att det ändå är grundtanken hos de flesta. Ja. Nu är det ju inte så, men jag tycker ändå att vi kan ha så pass mycket respekt för den som inte twittrar eller skriver något under hashtaggen, att tänka att den håller nog med om det här i alla fall. Och sen kan man jobba på massa andra sätt för att göra skillnad i verkligheten. Mm. För att jag menar, det är inte under en hashtag som man gör den stora skillnaden. Liksom, utan vardagen kommer ju komma och den här hashtaggen kommer glömmas bort. Och frågan är ju, vad gör vi då?
Det kommer komma ett tillfälle där alla kommer att spela en roll i att förstärka det här som har startats nu. Och vad som kommer att behövas är helt enkelt att man höjer sin röst och säger ifrån. Och det behöver inte vara på något starkt sätt. Det behöver inte vara att man kastar av någon från en buss eller slår någon på käften. Utan vad det handlar om kan vara att man kliver fram och säger att nu tycker jag du ska ta och lugna ner dig lite, för det här är fan mig inte okej. Man säger ifrån, man visar, för att då har man helt plötsligt vänt hela stämningen på något sätt mot den här personen istället för mot den här tjejen som förmodligen då som är utsatt för det här, va. Och då blir det blir en annan grej av det, och jag tror att det är där vi kommer hamna, att folk kommer att behöva säga ifrån mer
i stort och smått, om det så är gäng grabbar som sitter och skämtar och något skämt går över gränsen, att de också säger ifrån, även om det inte finns någon i närheten som kan ta i luft, utan bara markera att det här är inte okej.
Ja, precis.
Och jag tänker också släppa hela den här bilden av att de som gör illa tjejer, det är några konstiga läskiga män som springer runt i någon gränd, utan det är mycket möjligt att det är någon av era kompisar.
Ja, visst. Och det...
det kan vara någon som ni tycker är jättesnäll och gullig, någon som ni verkligen, det här är min bästa kompis, han är så snäll. Ja, fast han kanske inte är det mot tjejer. Och var lite uppmärksam på, vad är det som pågår, vad skickar mina tjejkompisar ut för signaler när den här personen är nära. Alltså, jag vet inte, börja och städa upp runt sitt eget bo, så att
säga. Ja, var uppmärksam. Vifta inte bort allting och tro att nej, men det är i den här gänget på 20 personer ingen fara, för att det är det.
Och, nej, och det kommer bli obekväma situationer. Det kan jag ju säga. Det kommer bli den här situationen när någon säger att den här personen har gjort någonting hemskt mot mig. Och då har man ett val, att antingen ta den tjejens parti, eller att fast då blir det lite jobbigt och jag kommer ju träffa honom på möten sen och jag kommer dit. Alltså, det kommer bli obekvämt. Ja. Men det är ju det enda sättet som vi kan få någon förändring på.
Ja, precis. Det tror jag också. Vi kommer återkomma till det här under programmets gång.
Yes.
Jag fick nyheter på via mail här alldeles nyss. Från spådam.se. Man kan nu köpa samtalstid via Swish.
Ja, men vad bra.
Nej, vad bra. Sant. Gud, vad bra.
Jag förstår fortfarande inte varför jag börjar få dem där.
Nej.
Gud, vad irriterande. Om det är någon som jävlas med mig genom att signa upp mig på sådana... Lägg av.
Det är väldigt kul.
Precis,
så länge de inte gör det mot mig. Ja. Då kommer det inte.
Det var inte roligt längre.
Nej, precis.
Då har vi gått över.
Vi har fått en rättelse, skulle man kunna säga. Det är Susanne som hörde av sig via Facebook. Hon skrev ett inlägg till oss. Jag kan tänka läsa upp en del av det. Vi pratade om det här med olika såna här behandlingar förra programmet. Och det här med alkaliskt och surt och så här, va. Jag tänkte när jag sa de här grejerna med att alla celler dör, att det stämmer nog inte riktigt, för att det brukar alltid finnas undantag. Och mycket riktigt så förtydligar Susanne bland annat och den biten. Jag tänkte läsa upp den biten här då. Och så att en av grabbarna sa att inga celler överlever i alkalisk miljö. Det är sant för vanliga celler, de som är i oss. Men alkalifiler, en slags extremofila mikroorganismer, lever glatt vid högt pH. Så vissa celler klarar alkalisk miljö. Så att, ja, det finns celler som gör det, men i människokroppen så, ja.
Jag tror att ett av mina nya...
Såna här saker.
Nej, men det är väl att det är roligt med...
Fan vad cool du sa. Jag förstod ingenting av det.
Vi har väldigt kul
att lyssna. Men ett av mina nya favoritord är extremofila mikroorganismer, helt klart.
Säg det snabbt 5 gånger.
Nej.
Varför då?
Nej.
Precis. Jag ser ingen användning för den här övningen. Nog om detta då, vi slänger oss in i nyhetsronden. Och vi ska börja med att ett flertal örtpreparat som ofta används inom traditionell kinesisk medicin har kopplats till många cancerformer. Problemet med de här preparaten är ju då att de är i princip alltid ett helt oreglerade och kontrollerade, samt att folk beställer dem på internet. Så kort sagt, använd evidensbaserad medicin istället för att trycka i er skit.
Bra tips. En hundägare på promenad i Kristianstad blev hindrad av en man på sin kvällspromenad med hunden. Mannen ställde sig i vägen för hundägaren flera gånger. Ni vet, så att han försökte ta ett steg åt höger, men då gjorde den mannen det också. Och så dansade de så fram och tillbaka en stund. Och till sist utbrast då den här mannen att han inte vill bli störd, eftersom han har en seans och fått kontakt med djävulen. Han är nu misstänkt för ofredande, men man kan ju hoppas att han får lite vård också.
Ja, det är definitivt.
Och när 11-årige scouten Ames Mayfield fick möjlighet att ställa frågor till senator Vicky Marble, så ställde han tydligen lite för hårda frågor om senatorns rasistiska uttalanden och blev som följd av det avstängd från sin scoutgrupp. Detta trots att scouterna ska vara icke-partipolitiskt bundet, och detta då i det fria landet USA som är byggt på idén om att regeringen och staten både kan och skall ifrågasättas.
Ja. Ja, verkligen. Britten Kevin Wilshaw har varit aktiv nazist de senaste 40 åren. Han var så sent som tidigare i år aktiv inom vit maktrörelsen i England. Kevin har dock tänkt om lite nu på äldre dagar och valt att berätta om ett och annat. Bland annat då om sitt judiska arv och det faktum att han är homosexuell.
Oj.
Kan rekommendera att ni ser den här korta videon om honom på Channel 4. Den är bara strax över 11,5 minut. Så att, lite speciell livshistoria kan man väl säga.
Ja, det ska jag kolla på. Ja,
så vi länkar till den.
Ja, somliga känner behovet av att citat backa Martin Timell, slutcitat. Mm. Lite oklart varför en person som erkänt brottsliga och förkastliga handlingar och som faktiskt tar sina konsekvenser för det här behöver backas. Men några av de här människorna har i alla fall startat en Facebookgrupp med just det syftet. Och den urartar givetvis efter ungefär 13 sekunder i en studie i snart hela Sverige styrt av IS och sådana där grejer. Men några håller kvar ämnet på det som är viktigt, nämligen att backa Martin Timell. Och man pratar om att samla ihop pengar till en blombukett. Men det verkar tydligen vara för krångligt. Istället enas man om att, och ja, detta är på riktigt, googla fram en bild på en blombukett och skicka den bilden till Martin Timell från Sverige. Ska det stå. Är det den sämsta presenten någon någonsin har fått, tror ni?
Ja, det är...
Det var en ful jävla bild på en blombukett också. Det finns ju många snygga blombuketter på nätet.
Vi har inte råd med att googla fram en snygg blombukett.
Nej.
Men liksom, en blombukett, vad kostar det? De var ju ganska många i den här gruppen ändå. Men de vill inte ge liksom 5 spänn till det.
Nej, fascinerande.
Det var han inte väl.
Nej, det var han ju faktiskt inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nog om detta då in i diskussionsronden. Och Frida, vi ska börja prata biskopar, va?
Ja, det är val. Mm. Jag vet inte riktigt, vet ni vad en biskop är? Jag måste erkänna att jag har inte jättebra koll på det.
Nej, det är väl inom katolska kyrkan, va?
Men vad gör de? Är det katolska kyrkan?
Är det inte det?
Det är bra att jag ska prata om
jo,
det här.
Men alltså,
det är lugnt, det är ungefär min nivå på diskussionen.
Ja, om någon har en kort och bra förklaring.
Ja, men de har ju olika nivåer, precis som allting. Och biskop är väl en av de högsta inom ett land, om inte det högsta inom ett land, va?
Det här var i alla fall Göteborgs stifts biskop, så att jag tror ändå att det är.
Ja.
Det är nog, jag tror inte det är katolska kyrkan. Det är EFS. Vad är det står för nu igen? Gud vad jag är dåligt för mig. Förlåt. Men det är ju skitsamma.
Det är en kyrka,
deras ja precis. Ja. Deras
missionssekreterare tillgång till all möjlig information.
Ja, men jag vet. Grejen är att jag hade ju tiden att kolla upp det också. Jag var bara så jävla ointresserad. För det jag vill prata om är inte riktigt vad en biskop är heller.
Det är
en
typ av församlingsäldste.
Från grekiskans episkopos, ungefär tillsynsman, är en person med visst sorts ämbete inom flera kristna samfund. Biskopen är den högsta kyrkliga ledaren inom ett visst stift.
Mm. Ja, då vet vi det.
Och så vidare.
Snyggt.
Ja, bra.
Ja. Det är en person som kandiderar som heter Erik Johansson. Mm. Och det står först så här att han vill vara en röst för de konservativa. Mm. Sen läser man lite till och så ser man att han är homosexuell. Mm. Mm. Då tänker jag, okej. Okay. Konservativa kristna brukar ju inte tycka att sånt är jättebra. Och det gör han ju inte heller. Han har valt att leva i celibat och tycker att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Mm. Och... Mm-hmm. Han skulle inte vilja prästviga en homosexuell person som inte lever i celibat. Är inte det här ganska intressant?
Jo.
Ja.
Fast ja, det är väl egentligen inget... Det är väl inte mer konstigt än att... Alltså, Sen kan man ju tänka att han liksom ser ner på andra homosexuella eller på det sättet då, medan kyrkan mer eller mindre kräver det. Men det i sig, alltså att vara celibat, det är ju inte konstigare att vara homosexuell celibat än att vara heterosexuell celibat, det är det jag menar. Men,
nej. Alltså inte så, men det känns som att han har valt att leva i celibat just för att han är homosexuell. Mm. Eftersom man har de här åsikterna mot homosexuella, de har han ju uppenbarligen mot sig själv också. Mm. Att det är inte så man ska leva sitt liv.
Nej, men precis. Nej, men så
och det är ju jättesorgligt, ja, tycker jag. Mm. För att då inte kunna leva sitt liv bara för att man känner... Ja, men, speciellt vi som inte ens tror på det här tramset med Gud, men även de som gör det. Man måste väl fan kunna komma till någon slags... Cut yourself som slack, alltså vad fan... Mm.
Ja, men,
det är inte som att han tror på reinkarnation, antar jag. Han vet ju att han bara lever ett liv.
Men är man övertygad om att den här handlingen är avskydd av universums skapare? Ja. Så,
ja. Ja. Men varför är han homosexuell? Varför finns det ens homosexualitet? Det är väl en jättekonstig grej i så fall.
Ja, han kanske menar att det helt enkelt är så att det är till för att de ska vara celibata.
Ja, okej.
Okay. Men så skulle det också kunna vara att de ska inte vara sexuellt aktiva helt enkelt. De ska tillföra annat i samhället. Så att, ja.
Ja, de frågar honom här lite om att det har blivit väldigt mycket fokus på att han är homosexualitet och på hans syn på det. Och frågar så här, hur känns det? Och han säger att det är lite märkligt, för jag tycker det är en ganska underordnad fråga. Ja, alltså, det är det ju inte. Mm. Det är ju väldigt konstigt att anse att homosexualitet finns. Jag är en av dem. Vi ska inte ha några som helst rättigheter, utan vi ska gå runt och leva i celibat av oklar anledning. Mm. Men jag tycker det bara är så jävla sorgligt.
Ja, men det är det, absolut. Det är tragiskt livsöde egentligen att inte få vara den man är, så att säga. Jag menar, det förbjuder ju alla inom alla som är celibata förbjuder sig själva det egentligen, men han tycker ju även att det här ska gälla andra.
Mm. Ja, precis.
Så att det är väl det egentligen som är det mest, skulle jag säga, det mest kontroversiella i hela den här grejen, att han mer eller mindre förbjuder sig själv att vara den han är och tycker att det är även någonting som andra ska hålla på med.
Och, ja, precis.
Så att,
han säger så här också, det är ingen hemlighet att jag kommer vara mer ifrågasättande mot personer som lever i homosexuella relationer än vad man är i andra stift. Men jag menar att det måste tillåtas att ett stift kan representera den konservativa linjen i kyrkan. Mm. Det bara känns ju... alltså det känns som att homosexuella får ju tillräckligt mycket skit från heterosexuella. Mm. Behöver man verkligen att en homosexuell också är med och försöker inskränka deras fri- och rättigheter?
Nej, och det här är ju någonting som ofta, upplever jag i alla fall, används på ett ganska cyniskt sätt av organisationerna som de är delaktiga i. Inte bara just inom prästskap, utan även, alltså, se bara på hur snabbt de visar upp en mörkhyad sverigedemokrat till exempel.
Ah, du menar så? Ja, definitivt. Ja, och, att, så här, nej, men vi har inget emot homosexuella. Kolla, han är homosexuell. Ja. Det är bara det att du får inte ha en relation med någon.
Nej, som ungefär som Bibeln säger, att om du ligger med en kvinna som du ligger med en man, så ska du mördas, va? Och så har man den driften, så ska man ju inte göra det då, helt enkelt, utan då ska man ju vara celibat. Så att eftersom kyrkan har ju också i regel den synen att äktenskapet är mer eller mindre till för att alstra barn, och när det är omöjligt så har homosexuella ingenting i den relationen att göra, och det anser ju säkert han också. Så att och då blir ju han en nyttig idiot för kyrkans räkning då. Eftersom han visar ju då kyrkans, inom citationstecken då, tolerans. Men han accepteras ju. Han får ju till och med bli biskop. Det enda som krävs är att han aldrig har sex någon mer.
Ja, det känns ju som en jättebra lösning. De frågar vad han har fått för reaktion på sin kandidatur. Han säger att han har fått positiv respons från vänner och bekanta. Men det finns säkert andra som uttalat sig negativt. Men de har inte hört av sig.
Hela min släkt och mina vänner tycker jag är dum i huvudet.
Ja, han har blivit anmäld till ansvarsnämnden för sin inställning gentemot att viga homosexuella präster.
Okay.
Men det fanns ingen anledning att vidta åtgärder till det. Men jag vet inte. Jag hoppas att han kan komma till insikt någon gång och bara så här börja leva sitt liv. Mm.
Ja.
Det känns jättetråkigt om man ska gå igenom hela livet på det här sättet.
Ja, precis.
Och som du säger, ju mer de, om de börjar lyfta fram honom som det här perfekta föredömet, mm. då kan det ju vara jävligt svårt att backa sen.
Ja, ja, just. Mm. Och den risken finns.
Om man får höga positioner och blir någon slags posterboy. Mm.
Ja, men precis. Det,
ja.
Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite på religionsspåret. Alf B. Svensson har krönikerat i Dagen. Han är en av deras stora krönikörer där. Och grejen är den att det här är någonting som man ofta ser i samband med just såna här grejer som den här MeToo-kampanjen då. Mm. Att det här, det han gör i hans krönika då, titeln på den är Riktiga män respekterar kvinnor. Och det här är någonting som vi inom skeptikerkretsar kan känna till ganska väl som en no true Scotsman-argument egentligen då. Och det här är ett väldigt effektivt sätt att distansera sig på, för att vad han gör här då, att han presenterar helt enkelt en, i princip en punktlista för vad som utgör en riktig man då. Och det här är inte ens inom citationstecken, utan det här är alltså vad, om man ska vara en riktig man. Och då kan man fråga sig då, en låtsasman då, hur så, han säger till det, en riktig man då tycker inte att pengar, makt och sex är det viktigaste i livet. Okej,
okay. Okej,
okay. Visar kvinnor respekt, kritiserar alla former av sexism, är trygg i sig själv och går sin egen väg, vågar ifrågasätta makthavarna och åsiktseliten. Det börjar bli väldigt specifika grejer här nu.
Det där känns nästan som att det är, det verkligen officiella kravlistan på,
ja, precis, man,
eller hans egen, liksom, det känns lite,
man kommer in så här, dricker mellanmjölk direkt ur paketet bara.
Precis. Älskar Doobidoo. Ja.
Men alltså det blir så här att okej, för det han gör är att han visar handlingskraft, mod och styrka. Ja, men det här ska inte kvinnor göra, de här grejerna då.
Jo.
Alltså det skäms inte för att gråta. Är en engagerad och närvarande pappa. Det är bara liksom så här. Men det här då, det kan ju folk sitta och tycka då att åh, det här, jag är ju handlingskraftig, modig och stark, jag är en riktig man. Men de här jävlarna som inte respekterar kvinnor är inte riktiga män då. För att vad man gör då egentligen är att man säger då, det man gör är att man distanserar ju den gruppen, den ingruppen som man säger att man själv tillhör då, distanserar man ju från de här personerna som man hävdar är i utgruppen då, som är den icke-riktiga män då. Och det här är någonting som inte tjänar till egentligen till någonting annat än att rentvå sig själv. Eftersom man säger då att nej, men jag tillhör inte den här gruppen, jag tillhör gruppen riktiga män som inte gör såna här grejer. För riktiga män respekterar ju kvinnor. Och respekterar man inte kvinnor, utan utsätter man kvinnor för såna grejer som är i MeToo-hashtaggen, så är man ingen riktig man. Nej. Men
för, då behöver inte jag heller ta ansvar för det.
Nej, precis. Utan det är ett väldigt effektivt sätt att säga på att jag äger inte det här problemet. Utan det här problemet ägs av de här icke-riktiga männen som behöver skärpa till sig och visa kvinnorespekt.
Ja, men dels det, och dels så, jag menar, visst, det där med att ifrågasätta makthavarna och åsiktsliten, den var konkret, men de andra var ju ganska luddiga. Det är så här, kan bli riktigt arg när det behövs och fegar inte ur. Ja, men aha, när behövs det då?
Ja.
Någon tycker att det behövs när någon tränger sig före i kön. Mm. Någon tycker att det behövs när det är korruption. Alltså, det är väl en väldigt, det är väldigt olika. Ja. Och där kan ju också alla säga då att ja, men det passar ju in på mig.
Ja, men det blir lite Barnum statements också. Det,
ja, verkligen.
Man plockar ut det, man anpassar det på sånt till att passa in på sig själv. Alla kan hitta någonting i det här som stämmer in på sig själv.
Mm.
Ja, absolut.
Ja, men jag visar kvinnor respekt på mitt sätt.
Mm.
Ja, jag tror att den värsta liksom kvinnomisshandlare och mansgris skulle säga att han visar kvinnorespekt. Mm. Det är inte, jag menar,
jag tror nog att alla de som har figurerat i det här som förövare skulle skriva under på den här krönikan.
Mm. Ja, definitivt.
Och säga att, ja men självklart, jag tror nog att Martin Timell skulle stå längst fram om det var en kampanj eller en gala för en sån där syfte där han själv inte var omnämnd då.
Ja, och säga, visa handlingskraft. Modus, ja. Ja, men det är ju handlingskraftigt att gå fram och tafsa på någon för att visa att man tycker om dem.
Ja, men precis.
Ja, men jag tror
det är
också
det
man
gör. Det är inte respektlöst, det är att visa att man tycker om dem.
Mm.
Ja, men precis. Och när det är så här luddigt, då kan ju alla tycka att de passar in på det, och så behöver ingen någonsin förändra sig.
Nej,
precis. Det
man vill göra är väl att diskutera konkret hur vill vi ha det, för då kommer man märka att alla har väldigt olika åsikter. Mm. Ska man få springa fram och ta på någon, ja, men om det är ett skämt kanske, eller nej, absolut aldrig. Jag menar, då kommer folk ha väldigt olika åsikter. Mm. Men visa kvinnor respekt, det tror jag alla tycker.
Mm.
Tills man börjar ifrågasätta vad är respekt och i vilken form ska man visa det och så vidare.
Ja, alltså det finns ju, det har jag ju sett ganska många exempel på i den här kampanjen, just när kvinnor uttrycker frustration över att män då i deras Facebook flöde till exempel marknadsför sig själva som väldigt stora supporters av den här kampanjen, när de här tjejerna vet om mer än väl att det här är inte en man som ska ställa sig bakom en sån här kampanj, med tanke på vad han har gjort mot mig och andra.
Ja, det har jag sett flera.
Ja, exakt. Och det är ju någonting som, då blir det väldigt jobbigt istället med såna här krönikor. Det här tror jag är ganska jobbigt för många tjejer att läsa faktiskt, just eftersom det är många i deras flöde, många i deras närhet som marknadsför sig själv på precis det här sättet och sen beter sig på rakt motsatta sätt när det behagar dem, va? Och då även fortfarande övertygade om att de är de här riktiga männen som är de här kämparna för vad som är rätt och sant. Och såna här krönikor gör ju, istället för att på något sätt bli någon sorts krigsrop till män att man ska stå för kvinnans försvar, så blir det istället helt pacificerande, eftersom man talar om för precis alla män att de är ju inte en del av den här gruppen fake män som tafsar på tjejer när det passar, utan de är snarare en del av gruppen riktiga män, eftersom de inte skäms för att gråta.
Ja, och då kan man slappna.
Ja. Och det är precis det här man inte behöver. Det här är ju det här är ju att ställa sig på förövarnas sida i en sån här kampanj. Att mer eller mindre tala om för folk att nej, men ni tillhör inte den här gruppen som har ansvar för det här, alltså behöver ni inte göra någonting. Och det är ett väldigt effektivt sätt att trycka hål på en sån här, och försöka i alla fall trycka hål på en sån här kampanj. Nu hoppas jag att han inte har något större genomslag, Alf B. Svensson, men ja, det får lite motsatt effekt, för att det får ju knappast någon positiv effekt att stärka män i sin manlighet på det här sättet. Det ger ju ingenting. Och jag lite svårt att se, alltså jag undrar ju lite vad hans syfte med den här krönikan är.
Nej, men det känns ju som att det är att distansera sig och slippa ta ansvar för det.
Ja.
Ja.
Lite intressant att läsa stycket här med tanke på vad vi pratade om tidigare. Det står: Alexander Bard har startat en egen mansrörelse där han vågar gå emot åsiktseliten och säga som det är, att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, inte bara mellan benen utan också mellan öronen.
Mm.
Det är också en av de dummaste meningarna jag har läst, men
ja, och
men han är då alltså en riktig man, Alexander Bard, kan vi konstatera då, för att
ja,
den här vågar ifrågasätta makthavarna och åsiktseliten, det har ju han gjort, så då är han en riktig man då.
Ja, och han är handlingskraftig, för han säger som det.
Och där finns det ju faktiskt, alltså det här är ett väldigt vanligt slagträ från väldigt många håll i en sån här, när en sån här kampanj kommer igång, det här med fysiska skillnader då inom situationstecken mellan män och kvinnor. Men där finns det också väldigt mycket underlag som visar på att de här skillnaderna är väldigt flytande, och vi under rätt förhållanden, under testmiljöer och så vidare, så kan man skjuta över de här rollerna väldigt, väldigt enkelt från ett kön till ett annat.
Det här som jag pratade om ras, biologi och sånt där, också att variationerna är större inom grupperna än mellan grupperna.
Ja, ja, just. Jo, men Sverige.
Och jag blev så glad. Jag lyssnar på en bok nu som Patrik tipsade mig om. Eller jag lyssnar på bok när jag kör bil till och från jobbet.
Mm.
En science fiction, en lätt sci-fi historia om pirater i yttre rymden, typ. Intressant. Men då finns det i alla fall en jättesuperintelligent artificiell intelligens. Mm. Och vid något tillfälle när de ändå är på jorden, så den här huvudpersonen träffar någon tjej, och så har de lite, de är lite intima, och sen så beter de sig på något sätt som man inte riktigt, han förstår inte riktigt varför hon beter sig på det sättet. Han frågar den här superintelligenta artificiella intelligensen: kan du, som är så intelligent, hjälpa mig förstå kvinnor?
Mm.
Säger den här intelligensen då att ja, nej, det kan jag ju faktiskt inte, för inte ens med min superintelligens tänker jag bara, nu kommer någon sån där liksom att män förstår inte kvinnor.
Ja.
Men så vänder de på det och blir en sån här, ja, för då är den här artificiella intelligensen lite sarkastisk och säger, ja, de allra flesta tycker så, även kvinnor tycker så, och även män. Men det kommer till, mitt tips till dig då är att hitta en person och försöka förstå personen, inte en kvinna. Eller kvinnor i allmänhet, utan förstå den här personen. För alla tycker i en relation att den andra personen beter sig konstigt.
Ja, just.
Och bara vänder den här. Mm. Och det var så snyggt i en science fiction berättelse som kanske inte når så jättehög intelligensnivå på det sättet. Den är inte svår på något sätt.
Mm.
Och så kommer det en sån där, en sån bra formulering på en sån grej, och det gör mig så glad.
Mm. Ja, det var bra. Det var frisk fläkt.
Ja, men precis.
Ja, kanske har uttömt den här krönikan i alla fall, men som sagt, vi kommer ju kommer att återkomma.
Ja. Jag har lust att läsa fler krönikor av Alf B. Svensson som lär dig ta kritik, eller psykologen så lär dig att säga nej till frestelser.
Mm.
Jag tror vi har tagit upp en idiotisk grej han skrev tidigare.
Ja,
det
har vi gjort. Mm. Ja, men precis. Ska vi prata lite fantomtid kanske?
Ja, jag hade hoppats att jag skulle kunna läsa på det här mer, men livet rullar liksom på, så Frida, det är inte så farligt där. Men jag har inte hört talas om det, och det här kan vi inte heller kallas för nyheter, som Nej. Egentligen är det som vi sysslar med. Men jag blev lite fascinerad, för vi pratar mycket om konspirationsteorier, och här kommer en som heter fantomtidshypotesen, som är en historisk konspirationsteori som publiceras först 1991, så det är inte alls nyhet på det sättet. Men att man alltså fabricerat 297 år i på medeltiden för att se till att man hamnade rätt, om man säger så, att och då skulle kejsar Otto den tredje, påve Sylvester den andra och kejsar Konstantin den sjunde är det, skulle ha retroperspektivt stoppat in de här åren för att man skulle liksom hamna rätt i vad man tyckte var rätt. Jag har inte kunnat läsa mig till vad man tyckte var rätt, vad man skulle liksom komma så. Men jag blir så fascinerad av den här typen av konspirationsteorier. Det är så fascinerande. Jag har en tendens också att gräva mig ner i sådana här kaninhål. Jag hittar något sånt här och så kan jag liksom gå ner mig i det och försöka ta reda på allting om det. Men nu har jag inte hunnit sen jag tänkte att det här måste jag ta reda på och prata om. Har ni hört talas om det här?
Nej. Innan?
Nej.
Den var ny.
Jag tror inte det. Det låter ju väldigt intressant.
Det låter jätteintressant. Och för det som fascinerar mig med konspirationsteorier är lite hur jävla galna de är. Men då, det handlar väl
någonstans om... måste ju ha bra fantasi. Alltså man blir ju lite avsjuk ändå. Jag skulle aldrig komma på tanken på
det. Nej, men eller hur? Det är lite det. Men man har ju justerat kalendern, den julianska, gregorianska kalendern och sånt där. Alltså, okej, nu har vi haft den här tidräkningen, så går vi över till den här tidräkningen, vilket innebär att vi sätter andra siffror på åren som vi lever. Men att man då skulle stoppat in en massa år för att hamna rätt och sånt där, det blir så fantastiskt på något sätt.
Ja.
Och jag blir fascinerad av det på liksom ett kanske ett litterärt sätt. Jag kan läsa det som en intressant bok på något sätt.
Ja,
en intressant historia. Hur har man fått den här idén? Hur har man utvecklat den? Hur hittar man citat, bevis, slutcitat för det här?
Ja.
Så det här kommer jag nog kunna gräva ner mig. Om jag nu får tid över med alla barn och allt sånt där, så vilket kanske innebär att det till slut blir att den bara ligger som en flik öppen på skrivbordet här och inte
det kan finnas
så mycket mer.
Kan finnas skäl att återkomma till dig i så fall. Det var ju som sagt, det var inte pinfärskt, så att du har ju tid på dig.
Nej, men eller om man vet inte det, någonting kul om det här kan ni mejla in till oss.
Ja, men precis. Det vore jättekul att höra lite mer. Någon som kan sammanfatta det på något sätt, om jag nu inte lyckas hitta tiden att faktiskt ta reda på så mycket mer om det här.
Precis.
Jag har bara tittat snabbt på den här Wikipedia-artikeln. Den länkar till en jäkla massa källor. Mm. Och de skulle jag vilja gå in på och läsa mer.
Ja, vi får se. Det kanske kommer mer om det här. Det lät intressant i alla fall. Ja, vi kör vidare med veckans Quack You. Och den går den här veckan oavkortat till Erik Hörstadius som är krönikör på Affärsvärlden. Han var nämligen med i Nyhetsmorgon och pratade om den här MeToo-kampanjen. Och han menar på att ett av livets glädjeämnen är ju lite halvfullt farbrorstafs på de här fester och sånt. Och den behöver man ju inte se ner på för att man har en sån här kampanj. God. De något chockade panelisterna och även programledarna, det var ju Steffo och Jenny Strömstedt där då, som menar på att det här var ju konstigt sagt. Och han vill då förtydliga sig själv då genom att konstatera att hans döttrar som är 15 och 17 ska ju inte gå igenom livet med att växa upp i någon sorts sån här skyddad miljö där de inte utsätts för någonting.
Där de inte utsätts för övergrepp.
Nej, det var Jenny Strömstedt var ganska så här, ja, du verkar ju helt spritsprågande. Och hon ja, dissade honom lite kan man väl säga. Men de höll god min, kanske för god min, vad vet jag. Men,
ja, men jag tänker att man blir så chockad. Ja. För att jag, första gången jag såg det här klippet, jag var tvungen att kolla om det. Liksom. Jag bara, men säger han verkligen de här sakerna? Så jag kan tänka mig att man är verkligen inte beredd att man ska säga något sånt. Så att om man inte reagerar tillräckligt starkt så är det nog bara för att man är i chock.
Men det är det här som aldrig upphör att fascinera mig. För att när man torgför en sån här idé, Erik Hörstadius är ju som sagt, han har ju varit med i den här Nyhetsmorgon tidigare. Han är alltså stor.
Jag känner igen namnet men han är liksom inte riktigt.
Affärsvärlden är en väldigt stor tidning och han är liksom krönikör där. Och han måste ju alltså torgföra den här idén med tanken om att det här är någonting som folk kommer tycka är helt okej. Okay.
Ja, det är så alla tycker. Ja, liksom. Ja, jag tror inte att han tänkte att nu ska jag säga något jättekontroversiellt.
Det är inte så liksom så här att jag vill komma på något roligt sätt att avsluta min mediala karriär. Utan det måste ju ändå vara så att jag tänker, ja, men lite farbrorstafs och livets glädje, ja, det hör väl hemma i samma mening, den kör vi på. Så att, ja.
Alltså det är ju nästan lika bra fantasi där som med den här fantomtiden. Mm. Alltså.
Ja. Nej, men jag tror nästan att jag förstår lite vad han tänker eller vad han känner. Den här längtan efter en bättre tid. Det var bättre förr. Det var bättre förr när det var okej. Okay. När vi inte hade när det inte var så svårt. Ja, när jag som man var tvungen att relatera till kvinnor som
människor.
Som människor. Nej, men är det inte lite så?
Jo, alltså garanterat, alltså det tror jag definitivt.
När vi hade den här uppdelningen, när kvinnor skulle vara tacksamma och ta emot
det
berömmet som en liten klapp på rumpan betyder. Mm. Det var så mycket lättare då.
Ja, men kan hon inte bara ta det för den komplimang det är att jag är där och fingrar lite?
Men precis.
Alltså, det
det är så sjukt. Ja, det jag undrar liksom, fast om man skulle fråga honom nu bara, men hur många liksom fulla gubbar har tafsat på dig, då skulle han säkert säga, men det händer hela tiden, jag bryr mig inte. Men alltså, jag lovar dig, det händer dig inte lika ofta.
Nej,
som det
han
händer
har ingen aning om vad han pratar om.
Jag lovar att när du har varit med om det 20 gånger på en kväll, eller liksom varje gång du går ut någonsin, då är det inte så här jätteskärmigt och roligt längre.
Nej, precis. Och det...
Men det är väl kanske jag som har tappat livets glädjeämne då.
Nej.
Ja, nej.
Sorry.
Ja,
jag tycker det räcker med en gång.
Och det är så bedrövligt konstigt och märkligt, men oavsett, Quack You, Erik Hörstadius, för den här otroligt märkliga utsagan här. Har
Affärsvärlden uttalat sig någonting?
Det har jag sett, men de borde väl göra det kanske. Det här är ju jättekonstigt. På alla tänkbara sätt.
Twittrar de och frågar.
Och det här tycker jag faktiskt är en del av det. Alltså arbetsgivare. Nu kan jag kan förstå att vissa arbetsgivare inte nämner sina egna anställda. Jag kan förstå att Aftonbladet inte hänger ut Virtanen till exempel. Eftersom han är ju faktiskt anställd där. Och som arbetsgivare så har man vissa ansvar. Men jag tycker att vad man ser genomgående är att Aftonbladet, TV4-gruppen och alla de här har inte tagit sitt ansvar gentemot de som faktiskt anmäler de här personerna. Och de har ju brustit allvarligt där. Och affärsvärlden verkar ju också ha lite att rensa upp då kanske.
Ja, alltså, jag känner folk som har jobbat på Aftonbladet länge och det här har inte varit, det här är ingenting nytt. Nej. Om vi säger så, med Virtanen och hans beteende. Det är verkligen ingenting nytt.
Nej,
det är någonting som har varit välkänt och som har sopats under mattan gång på gång på gång på gång. Och det, ja, men han blir alltid sån när han är full och det, ja, det är ju lite jobbigt, men liksom så. Så att det kommer upp i offentligheten nu, det betyder inte att det är nyheter för dem nu.
Jag tror det faktiskt.
Och det är ju hela saken mycket grisigare när de inte har något problem att hänga ut andra arbetsgivare som inte tar itu med sina arbetsplatser. Och sen när det händer på deras arbetsplats, då är det bara dödstyst. Alltså, jag håller med dig, det är klart att de inte kan skriva ut namnet på dem. Det fattar jag också. Men man kan skriva
något
om det.
Ja, precis.
Man kan skriva vad som pågår. Ja. Man kan liksom försöka vara lite transparent.
Ja, just. Absolut.
När man ändå ska vara någon slags granskande...
Ja. Ja, för annars slår det tillbaka negativt på en.
Ja, absolut. Vi har en 1000 kvack också. Och det här är faktiskt väldigt intressant vinkling på fenomenet Joakim Lamotte egentligen. Då, som kommer från Andreas Magnusson som krönikerar i magasinet Paragraf. Och vad han konstaterar, för att Joakim Lamotte, dels då så har han ju sagt nu att han ska sluta föreläsa. Det vågar jag inte riktigt hoppas, men visst.
Ja, men vad glad jag hade blivit.
Ja, han gör väl en birro och kommer tillbaka om två.
Inte för att jag någonsin känner att jag hade blivit tvingad att gå på en av hans föreläsningar, men ändå.
Men ska vi gissa att det kommer komma så många mejl till Joakim Lamotte som ber och bönar och ber om att han behövs så mycket och kommer komma tillbaka. Men oavsett så är det så här. Att det här är en ganska lång krönika, men den är väldigt välskriven. Vi kommer länka till den och jag rekommenderar att folk ska läsa den här som Andreas Magnusson har skrivit. Men vad kontentan av det är att Joakim Lamotte marknadsför sig själv som Sveriges mest oberoende journalist. Han åker ju runt och gör sin egen grej och är ju då försörjd av donationer egentligen, att folk swishar och håller på, va? Det är det han lever på. Men det gör ju också då att han blir helt beroende av donationer. Alltså, han måste göra sånt och säga sånt som genererar pengar från hans bidragsgivare. Och då får ju han såklart en agenda, nämligen då att marknadsföra det som ger klirr i kassan. Och det har till exempel med...
Det är oftast ganska kontroversiellt.
Ja, men de tycker ju då... Alltså det är väldigt många som tycker att han är den som vågar säga ifrån. Och kallar de här barnen från Afghanistan för pack och grejer. Och tycker att han slår ner den här jagar här-kampanjen och säger att den stöder... afghanska sexualförbrytare och pedofiler och sånt där. Och det ger honom klirr i kassan. Han är alltså inte på något sätt oberoende, utan han är ett organ för de här människorna, ett sätt för dem att nå ut. Så att
lite intressant, för jag läste nyligen någonting om honom, och man kan se lite hans utveckling till det här. Om man läser hans grej. Nu har inte jag gjort det själv, men i den här krönikan så kan man liksom se hur han växer med när han märker att när han börjar uttala sig om lite kontroversiella saker på det sättet, så växer han och så tar han mer, och när han säger att han har gjort mer för kvinnor än alla feminister i Sverige, så tar liksom hus i helvete och han blir ännu större.
Precis. Så det jag läste upp precis, det är alltså kommentarer från hans Facebook-sida, och de upplever ju då, de här kommentarerna, de som har skrivit dem upplever ju att det här är någonting som Joakim Lamotte backar upp, och därmed är det också någonting som de, så länge han backar upp dem, så är de ju såklart villiga att donera pengar till hans sak.
Ja.
Så att, ja.
Ja, men det är så skönt på honom, för att om man har de åsikterna, då kan man ju alltid gå in på hans sida och så vet man, där kommer det bekräftas. Allt det här som jag tycker och känner i min mage kommer bekräftas här. Det är klart att man vill ge pengar till det. Det är väl jätteskönt. Det är som någon slags modern kyrka som man går och ber till och får Gud uppenbarad för.
Ja, just det. Den jämförelsen funkar ju jättebra, eftersom det blir ju så egentligen att man betalar pengar för att han ska säga någonting som jag redan håller med om. Och då känner jag ännu mer att oj, vad är det där? Men nu här får du ännu mer pengar. Och sen bara, nu säger han det igen. Jag tar ännu mer pengar.
Ja.
Det är liksom... Nej, Det är fascinerande. Det är en bra krönika, så att jag kan rekommendera att man läser den.
Tydligen är det inte så att alla Trollhättebor är helt fantastiska. Så.
Nej, det visste vi.
Eller, han har ju faktiskt flyttat från Trollhättan, så kanske i och för sig kan...
Ja.
Inte alla från Trollhättan.
Nej, precis. Så att, tusen kvack Andreas Magnusson för en mycket bra krönika i paragraf. Ja, ska vi avsluta med en insändare kanske?
Ja, lite klassisk svensk insändare.
Mm.
När det ska visas klassisk svensk film idag så står valet som regel mellan klassiska men också uttjatade filmer som Sällskapsresan och Göta kanal. För 20-30 år sedan kunde Söndagsmatiné i SVT innebära att det visades numera nästan bortglömda filmpärlor som Lilla Fridolf, Kronblom, Rännstens ungar och Anderssonskans Kalle. När det ska visas klassisk svensk film idag så står valet som regel mellan klassiska men också uttjatade filmer som Sällskapsresan och Göta kanal. Men det finns även trevliga svartvita Astrid Lindgren-filmer som visas som inte visats på år och dag. Mästerdetektiven Blomqvist och Rasmus Pontus och Toker till exempel, som aldrig filmatiserats i färg. Ni förvaltar inte vårt kulturarv särskilt bra. Överraska oss. Visa Anderssonskans Kalle istället för Göta kanal nästa gång ni visar svenska filmklassiker. Det var ju 20 år sedan sist.
Vilka? Alltså vadå ni? Pratar om
SVT kanske?
SVT.
Och det, okej.
Det här är en insändare.
De ska visa de svartvita filmer som hon vill ha.
Ja.
Och det kommunicerar hon till dem via TTL.
Ja.
Okej.
Precis. Vi hoppas att någon på SVT läser det här och tar till sig just den här kritiken och inte sen då refererar till Öppet arkiv eller något sånt där man faktiskt kan komma åt och se de här sakerna. Inte sån där skit.
Nej.
Nu är det faktiskt, nu handlar det om att vi ska tvinga på människor att se det de inte vill se.
Mm.
För vad folk faktiskt vill se, det är Sällskapsresan och Göta kanal. Det är det folk vill göra på en söndags eftermiddag. Förutom då Cecilia Cinderella här, som vill se Anderssonskans Kalle och inte förstår att man kan gå in och faktiskt hitta den typ på nätet och se den precis när man vill.
Helt gratis.
Yep. Eller troligtvis förstår att man kan det men tycker att det ska gå på tv som det alltid har gjort. Ja.
Kultur är inte vad andra tycker är kultur, utan kultur är vad jag tycker är kultur.
Mm.
Så då ska andra tvinga se det som jag tycker är kultur.
Ja,
så är det.
Man förstår väl att det är så här, om det här söndagsmatiné som inte ens visste fanns, om det ska visa klassisk svensk film, det är klart att det kommer förändras över tid.
Mm. Ja.
Att klassiker förändras. Mm. Alltså snart kommer det väl inte vara Sällskapsresan och Göta kanal, utan då kommer det vara någonting annat istället.
Ja, precis.
Vi hade i alla fall tur med väder. Vädret. Väder.
Ja.
Nya tvåan eller vad det var. Ja. Vi får avsluta med de visdomsorden från Cecilia och hoppas att SVT inte lyssnar. Och med detta då så säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.